För vår dagars rättsuppfattning måste de lagar och förordningar som för judarnas vidkommande ännu bara för ett halvsekel sen var gällande i vårt land te sig lindrigt sagt groteska. Och det upphävdes juridiskt först 1917 när riksdagen skapade en ny rättslig grund för judarnas vistelse i vårt land. Någon enstaka jude hade inflyttat till Finland under den svenska tiden. År 1672 hade från Lübeck inflyttat en jude vid namn Isak Sebulon som bosatte sig i Uleåborg. Han lät döpa sig och antog förnamnet Christian. Och han blev sedan stamfar till bland annat Zacharias Topelius. Under svenska tiden var judarna i Sverige tillåtna att bosätta sig endast i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Alltså inte i Finland som hörde till riket. Efter skilsmässan från Sverige fortsatte många av våra lagar ärvda från den svenska tiden att förbli i kraft. Och det var också fallet med lagarna och förordningarna om judarna. Men saken tog en vändning som konungarike Sveriges lagar inte hade förutsett. Till Finland förlades ryska militärförband och enligt en kejserlig förordning blev de ryska soldaterna som hemförlovades efter 25 års tjänstetid berättigade att stanna kvar i den del av landet där hemförlovningen skedde, alltså också i Finland. Nu kom de att leva här som ryska undersåtar. Vi ska förbigå alla de skeden i utvecklingen judefrågan passerade, men vi kan konstatera att ännu för 50 år sedan gällde bland annat följande lagar och förordningar. Om en i Finland född judisk yngling inkallades till militärtjänst i Ryssland så fick han inte efter hemförlovningen återvända till vårt land där hans föräldrar och syskon bodde. En flicka och en ung man av judisk börd som gifte sig i Finland blev omedelbart landsförvisade trots att de var födda här och deras familj och släkt var bosatt här. Judarna var hänvisade till att bo i städerna Helsingfors, Åbo och Viborg och de fick inte ens resa utanför stadsgränserna. Landsförvisning var straffet. Judiska barn fick inte besöka skolor eller högskolor. Judarna var hänvisade till att i så kallade öppna affärer, alltså basarer, den äldre generationen kommer säkert ihåg Narinken vid Simonsgatan, där fick de sälja och köpa begagnade kläder medan de flesta andra näringsgrenar var stängda för dem. Alla judar, också om de var barnfödda i Finland, vistades här på kortfristiga uppehållstillstånd om 6 månader. Sedan måste de förnyas och nya avgifter igen betalas. Finländska medborgare kunde judarna bli först 1917, då de redan i generationer hade varit bosatta här. Vi ska inte uppehållas längre vid detta märkvärdiga rättslöshetstillstånd, men vi kan erinra om att opinionen inte var enhällig i bedömningen av judarnas rättsliga ställning. Redan i ståndslantdagen restes det största och längsta motståndet mot reformer inom prästerståndet, liksom för övrigt inom bondeståndet. Medan ridderskapet och adeln, och likaså borgarståndet, var liberalare stämda och reformvänligare. Ska man nämna några av judeemancipationens varmaste förespråkare så kan man stanna vid namnen Anders Chydenius under svenska tiden, Leo Mekelin, Axel Lille i Nya pressen, Hufvudstadsbladets grundare August Schumann, professorerna J.V. Runeberg och C.G. Stander, guvernören i Nylandslän, friherre Georg von Alftan, viseherrasödingen, friherre R.F. von Willebrandt och professor Knut Tallqvist. Senaten var konservativ och gick inte fram med någon brådska. 1872 lämnade Leo Mekelin till borgarståndet ett lagförslag i judefrågan och även om det tog 45 år innan resultaten kunde skönjas så kan det ha sitt intresse att erfara hur denna statsman av stora mått redan då såg på frågan.
Till vällovliga borgarståndet. Härigenom anhåller jag ödmjukast att få fästa borgarståndets uppmärksamhet vid ett förhållande som i andra civiliserade länder upphört att äga rum, men hos oss är nu fortfarande enligt lag består som ett arv från förgångna århundradens fördomar. Jag avser härmed ett folk som under lång följd av sekler varit utsatt för det svåraste förtryck historien känner. Men likväl bibehållit en livskraft, vilken sätter representanterna av detta folk, judarna, i stånd att ut i västra Europas kulturländer inta en plats bland den moderna bildningens förnämsta bärare. Att judarna i nämnda länder blivit emancipierade från allt förtryck behöver ej närmare framhållas. Men hos oss gäller i detta avseende ännu det den 27 maj 1782 utfärdade reglementet som förmenar judar att i landet vistas. Föreskrifterna i åberopade reglementet blir dock i själva verket icke mera tillämpade. Helst nådig kungörelsen av den 30 juni 1869 tillåter ryska arméns på obestämd tid permitterade och avskedade soldater, vilken nationalitet och trosbekännelse de än må tillhöra, att i landet vistas och driva mångleri-rörelse. Det faktiska är således att medan på den lägsta bildningsgrad stående judar från Kurland, Litauen och Polen nedslagit sina bopålar i vårt land, varje bildad jude tvekar att hitkomma så länge ifrågavarande reglemente är gällande. Till hävande av detta missförhållande och i humanitetens intresse vågar jag därför föreslå att vällovlige borgarståndet ville för dess del antaga samt inbjuda medstånden att förena sig om en underdånig petition angående upphävandet av stadganden som ställer judarna utom den för landets invånare gällande lag.
När vår enkammarlanddag kom till 1907 togs judarnas sak upp av socialdemokraterna understödda av svenskarna, men opinionen var inte mogen. Det kan nämnas att våra mest framstående prästmän var delade i två läger. Lauri Ingman, sedermera ärkebiskop, försökte med all sin vältalighet i det längsta bromsa utvecklingen och framlade alla de faror som hotade om judarna skulle beviljas medborgarrättigheter. Medan Erkki Kaila, också han senare ärkebiskop, talade varmt för judarnas sak och åberopade humanitetens och den kristliga kärlekens bud. Det gick i alla fall ända till december 1917 innan frågan var mogen för ett avgörande i positiv riktning. Och Finland var det sista landet i Europa som gav judarna medborgarrättigheter. Vad berodde den avoga inställningen på? Dels var det ett arv från den katolska kyrkans judefientliga inställning under medeltiden. Det var fördomar, det var fruktan för yrkeskonkurrens. Dels kanske också ett utslag av nyvaknade nationalistiska ambitioner. Och vi ska inte heller glömma det tryck judarna, speciellt då flyktingar från Nazi-Tyskland och Österrike, utsattes för i vårt land under senaste krig och som i några fall ledde till utvisningar. Men härifrån till judarna i vårt samhälle av idag. Ordföranden för judiska församlingen i Helsingfors, direktör Jisaida Vitkin, själv inflyttad från Ryssland efter den ryska revolutionen, ger oss en del uppgifter i frågan. Säg mig, vad innebär den gamla ritualen, de gamla sederna? Fasthåller man ännu bland judarna i Finland strängt vid fädernas tro och seder?
Ritual, eller religiösa ceremonier och bruk, innebär enligt min uppfattning i fråga om judiska seder och bruk såväl den på läran, toran, grundade gudtjänsten som efterlevnaden överhuvudtaget av alla de lagar som föreskrifter som finns upptagna dels i de fem Moseböckerna, dels i de vittfyllda kommentarer till dessa som under ett par årtusenden utarbetats av den judiska folkets lärda män. Efter det judiska folkets utdrivande år 70 efter Kristus från sitt eget land har just det rituella livet utgjort det sammanhållande kraft som gjorde det möjligt för judarna att som folk genomleva den 2000-åriga förskingringen och att överleva till den tidpunkt det åter kunde tagat sitt gamla fädernesland i besittning. Att inom ramen för denna intervju räkna upp ens en del av det judiska folkets seder och bruk är en omöjlighet. Jag vill bara nämna att enbart de i Toran nämnda buden och förbuden uppgår till ett antal av 613. Knappast någonsin ens under den gamla israelska statens tid torde en större del av dessa påbud samtidigt hava iakttagits. I allmänhet kan man säga att innebörden av den rituella föreskriften går ut på den på en strävan till den högsta moraliska dygd, såväl i människans förhållande till sin nästa som till hennes förhållande till Gud. Att i modern tid som vår iakttaga och strängt fasthålla vid alla de föreskrifter som finnas upptagna i Bibeln och i kommentaren till denna, vilka avser att vägleden en judisk person från vaggan till graven ställer sig för en genomsnittens människa hart när omöjligt. Endast en ringa antal judar i olika länder i världen kunde så helt ägna sig åt det religiösa livet att varje bokstav i läran blir levande för dem, medan den största delen av judendomen försöker följa traditionen så gott den kan.
Ja. Ja, jag kommer nog från den ena ömtåliga frågan till den andra. Och jag tror att den här frågan kanske är den ömtåligaste av alla jag tänkte ställa. Det finns judar som har övergått till den kristna tron, både tidigare och senare. Hur ställer man sig i församlingen, hur ställer sig den enskilda juden i sitt förhållande till dem, till kristna judar alltså?
Om frågan gäller dylik förhållande här i Finland är svaret följande. Här i Finland har under de senaste 20 åren icke inträffat något fall där en jude skulle ha lämnat sina fäderns tro för att övergå till kristendomen. Att det tidigare kunnat inträffa berodde helt och hållet på att en jude eller judinna på grund av kärlek till en kristen hellre övergick till den andra tro än skilde sig från sin utvalda. Men i och med införandet av borgerligt vigsel, varit vardera parten kan behålla sin tro, har blandäktenskap icke givit upphov till övergång till kristendomen. Tvärtom har det oftast inträffat att då en jude gifte sig med en kristen kvinna, denna övergått till mannens tro och sålunda blivit judinna och antecknat som medlem i den judiska församlingen.
Jag tror inte att jag tar fel om jag förmodar att ni har en mycket stark sammanhållning inom den judiska församlingen, inom hela den judiska kolonin. Det är en sammanhållning som tar sig många uttryck i föreningsliv och icke minst i fråga om hjälpverksamhet. Hur är det med den saken?
Ja, hjälpverksamhet i våra församlingar är i likhet med den i alla judiska församlingen i världen grundrat på en flertusenårig tradition. Denna tradition ingår i vår lära som säger: på tre ting vilar världen: på den heliga skrift, på gudstjänst och på välgörenhet. Med välgörenhet avses till social hjälp från vaggan till graven. Redan år 1865 grundade inom Helsingfors judiska församling en begravningskassa och samtidigt hjälpte nödlidande judar. År 1875 bildades här en sjukkassa var uppgiften är att bispringa sjuka såväl här bosatta som tillfälligt här vistade judar. 1891 grundades här judiska Fryntimis välgörenhetsföreningen med uppgift att hjälpa nödlidande judar på det att dessa ej skulle falla samhället till last.
Det är många föreningar som är inriktade just på de här frågorna. Men dessutom har ni nog föreningsverksamhet en hel del. Intressant.
Ja, stämmer. Förutom de tidigare nämnda föreningarna med socialprogram verkar inom till exempel Helsingfors judiska församling ett antal organisationer med olika verksamhetsprogram. Störst av dessa är ungdoms- och idrottsförening Maccabi, som förutom idrott även omhuldar kulturell ungdomsverksamhet. Denna förening upprätthåller en klubblokal som är en viktig samlingsplats för såväl äldre som unga församlingsmedlemmar. I denna klubblokal är även församlingens bibliotek inrymt. Här verkar även en judisk blandad kör, judiska sångförening, som räknar cirka 80-90 aktiva medlemmar. Mm. Vidare finns här en pojk- och en flickskottskor. Här verkar även en sionistisk förening och en avdelning av den internationella sionistiska kvinnoorganisationen Vitso. Den sistnämnda föreningen är mycket aktiv och upprätthåller ett barnhem i Israel. Personer kunniga i det hebreiska språket sammankomma regelbundet till möten under namn av hebreiska klubben.
Och ännu en fråga, doktor Davidkin. Hur är det med assimilationen?
Om vi tänker rent biologiskt är det ju naturligt att kropp eller en massa som befinner sig i respektive är omgiven av en oerhört många gånger större kropp eller massa. Löper faran att för eller senare helt uppsugas och ingå i det större massan. Så är det också med de små folkstammar eller rester av dessa som av ödes skickelse hamnat långt bort från sin ursprungsort bland främmande element. För att nu tala om de lilla folkspillra som under det judiska folkets skickelsegra historia hamnat så långt ut i periferin av det judiska centra, så är det ju naturligt att den judiska minoriteten efter en över 100-årig bosättning i detta land till en viss grad assimileras med den övriga befolkningen. Jag tänker nu närmast på den långsamgående omedvetna assimileringen. Härifrån är ju steget långt till den avsiktliga medvetna assimileringen, vilket befrämjas genom till exempel blandäktenskap och övergång till annan trosbekännelse. Genom århundraden har det judiska problemet diskuterats i en rad av länder och därvid har vi såväl på judisk som icke-judisk håll uppställts som en möjlighet till lösning av problemet, teorin och assimilation. Att denna åsikt varit oriktig har i grund bevisats av historien. Enligt min mening håller problemet på att lösas och kommer att bli slutligen löst genom uppkomsten av den nya staten Israel.
Herr Söding Abraham Schwartzman är en representant för de många yngre judar som har ägnat sig åt intellektuella yrken. Det finns åtskilliga läkare, tandläkare, ingenjörer, jurister och så vidare. Och han blir den representant som nu får tala för de yngre intellektuella judarnas del. Får jag börja med frågan, hur ställer ni er till sabbaten? Alltså lördagen är judarnas sabbat. Har ni möjligheter i ert yrke att hålla sabbaten strängt i helgd som ni borde göra?
Angående ritualen i allmänhet ber jag att få hänvisa till det uttalande församlingsordförande Rita Davidkin gjorde alldeles nyss. För min personliga del vill jag tillägga att jag naturligtvis som traditionell jude försöker efterfölja de rituella föreskrifterna angående sabbaten i den mån det är möjligt i ett modernt icke-judiskt samhälle.
Mm. Men det är naturligtvis inte 100% möjligt. Inte med de yrken man nu för tiden har. Säg mig en samvetsfråga. Har ni någonsin haft personliga obehag på grund av er judiska börd?
Härtill skulle jag vilja säga att det naturligtvis inte kan undvikas att i någon situation friktion kan uppstå mellan majoritetsbefolkningen och en minoritet som lever bland denna. Och som är medlem av den judiska minoriteten i detta land har jag åtminstone någon gång förnummit känslan av att vara annorlunda än andra, med det obehag detta nu kan medföra.
Jo, men detta gäller väl inte enbart judarna som minoritet, utan jag skulle tro att det gäller alla minoriteter överallt i världen.
Det är möjligt.
Har ni några svårigheter i ett förvärvsarbete just på grund av er börd?
På den här frågan skulle jag i det stora hela vilja svara nekande.
Mm. Och för att fortsätta med samvetsfrågorna. Om någon av er släkt eller era bekanta eller goda vänner ingår äktenskap med en icke-jude, hur bemöter ni honom eller henne?
Som motståndare till blandäktenskap, eftersom dessa enligt min mening inte i längden medför lycka åt någon där parten, så måste jag säga att jag ställer mig principiellt ogillande till personen i fråga.
Detta principiella ogillande av en yngre, mer liberal, moderat person uppträder i betydligt starkare form om man tar exempel ifrån strängt traditionella, ortodoxa familjer. Bredvid mig i studion sitter en dam ursprungligen av judisk börd. Hon gifte sig för nästan 20 år sedan med en kristen. Och jag ville fråga henne först. Har ni haft något personliga obehag av detta att ni ingick äktenskap med en kristen?
Ja, det hade jag. En hel del trakasserier.
Menar ni därmed ifrån era närmaste släktingar eller ifrån församlingsmedlemmar i judiska församlingen?
Jag skulle säga mest från min egen familj. Men också mycket obehag från församlingen.
Vi ska inte gå in på några detaljer. Det är onödigt att röra upp sådana saker efter så pass långa tider. Men har ni efter den tiden haft kontakt med er familjer, gamla familj?
Nej.
Genom ett äktenskap utredde ni givetvis ur judiska församlingen. Hur har man bland församlingsborna, bland era förra vänner och bekanta, hur har man ställt sig till er efter detta?
Helt och hållet. Med sin frånvaro. Jag har inte haft någon kontakt med dem.
Så att inte ens ert gamla umgänge, era gamla vänner...
Nej, det visar sig att de var inga vänner.
Det där måste ju ha varit en ganska svår tid, åtminstone denna övergångstid. Men hur är det nu? Har ni det intryck att det på något sätt skulle ha jämna ut sig att ni i alla fall inte är utsatt för något obehag utan ni får leva ert eget liv?
Ja, jag får visserligen leva mitt eget liv då jag håller mig om min egen krets. Men har jag någon som helst kontakt med dem så är det alltid ett visst obehag.
Så att ni menar med detta att ni inte har något umgänge längre kvar av det gamla umgänge?
Nej, det dog helt ut.
Och nu har ni övergått till den kristna tron. Ni har er nya familj, ni har era barn att ägna er åt. Och anser då att detta kompenserar det som ni har förlorat?
Absolut, till 100%.
Nu gör vi ett besök i den judiska synagogan på en morgonandakt. Ett 30-tal äldre och yngre judar har samlats lite före 8 på morgonen. Man bär huvudbonader, man lindar bönerämmarna om den blottade vänstra underarmen och ikläder sig mantlarna. En församlingsmedlem läser bönen, menigheten instämmer och så sjunger en annan församlingsmedlem ur Toran. Och det hela avslutas med kaddish, bönen för de avlidna.
Nu måste man vara för malkin och räcka om att se vem och fjärde som är för det samma som är för mig. Vad är det som är för mig? Det säger när han var med Israel vi skulle så ha och som så var det vi skulle säga vi skulle Israel och så så vi har vad ska vi bero så ha in och så då sen tog mig där var det så där med på. Vi ska se nu en ny och vi ska göra sig en bra för mig att vara nöjd. Amma kan det ju nu så inte sig.
Vetamashi vasyamim kim behein idas dousa hitmah O vayom hashmini, yimol besar orlasol, o shoshim yom, o shloshes yomim, teshrei bidmei torot, lechol kodesh, lo sigol, vel hamikdash lo sabol, ad melalos, yimei torot.
Vi får igen anlita herrasyn Schwartzman som sakkunnig. Jag har fått den uppfattningen av er, herrasyn Schwartzman, att ni är strängt traditionell jude. Deltar ni regelbundet i morgonbön?
Ja, det är en öm fråga, men jag skulle säga kort och gott att det gör jag efter tid och lägenhet.
Säg mig, hur ofta har ni morgonbön? Är det varje dag?
Det är varje morgon, förutom sabbaten då den utsträcks till en längre tid.
Ja. Den morgonbön vi har bevittnat, den har en hel massa symboliska handlingar och rituella handlingar som för en icke-invigd är synnerligen gåtfulla och mystiska. Kan ni på något sätt skissera den här morgonbönen och andaktsstunderna, hur de är uppbyggda, och kanske ni vill berätta lite om ritualen och de här symboliska handlingarna som är förknippade med den?
Den morgonbön vi just hörde, det var den dagliga som försiggår i ett mindre bönerum i synagogan varje morgon klockan 8. Vid denna andaktsstund är församlade minst 10 fullvuxna judar, det vill säga manliga personer som är fyllda 13 år. De bildar tillsammans en menighet. En person fungerar som officiant, och på måndagar och torsdagar föreläses dessutom ett avsnitt ur Toran, det vill säga de på pergamentrulle upptecknade 5 Moseböckerna. De traditionella bönerämmarna och sjalarna hör naturligtvis till andasutövningen. Genom dessa ting vill särskilt förbundenheten till den högste uttryckas.
Får jag gå över till ett annat ämne och fråga er, vad innebär versionismen och hur förhåller sig Finlands judar till den?
Jag skulle beteckna versionismen, eller helt enkelt sionismen, som en nationell rörelse bland diasporans judar som går ut på att av det judiska folket i förskingringen bereda möjlighet att återvända till sitt gamla hemland Israel för att därstädes utveckla sig som ett fritt och självständigt folk enligt sin särart. Känslan för sitt gamla fädernesland har starkt bevaras hos det judiska folket genom årtusenden, såväl i de dagliga bönerna som för övrigt i den judiska kulturen. Och detta har främst utgjort förutsättningen för att den så kallade politiska sionismen som uppstått i slutet av förra århundradet har kunnat förverkliga de tusenåriga drömmarna. Efter den nya staten Israels uppkomst tog det knappast någon medveten jude, vare sig här eller annorstädes, ställa sig avvisande till sionismen.
Hörrni, det har ju förekommit att också yngre judar från Finland har verkat som pionjärer och har deltagit i Israels återuppbyggnadsarbete, inte sant?
Ja, det är riktigt. Såväl under den tid Palestina var mandaten under England som under Israels självständighetstid har ungdomar från Finland flyttat dit och aktivt deltagit i landets uppbyggnadsarbete.
Vi besöker judiska samskolan.
Shalom, Yeladim.
Shalom.
Bevakashala shevet. מה הסיפור האחרון שלמדנו? ויבי?
סדר יום.
סדר יום. בבקשה, מי יוכל לומר לי מהו דבר ראשון שהאיש עושה בבוקר? מהו דבר ראשון שהאיש עושה בבוקר? תעטרוף?
קם.
קם. אחר כך? כן?
אוכל.
אוכל. הלאה, דבר שלישי. ורדי?
הולך לעבודה.
הולך לעבודה, יפה. לומר לי, כמה שעות Akshav Agashal och Marley.
Den här undervisningen har jag lite svårt att följa med, men jag vänder mig till en av eleverna här på första bänk. Här sitter en mörklockig och brunögd flicka, och nu ska vi fråga henne vad det egentligen rör sig om.
Se on sellaisen työmiehen työpäivästä ja kuinka kauan hän työskentelee ja mitä hän tekee.
Että osaatte kaikki läksyne hyvin täällä.
Niin, tämä ei ollut oikeastaan läksy.
Jaha, mutta voitte ottaa osaa tähän keskusteluun noin aivan vapaasti.
Kyllä.
Niin sen minä huomaan, tässä annetaan hyvin nasevia selviä vastauksia joka taholta.
Det var en lektion i hebreiska i första klassen, och nu ska vi flytta över till en större sal där flera klasser tillsammans sjunger en sång på hebreiska.
I rektorskansliet sitter rektor Rasko beredd att svara på några frågor. Jag tänkte börja med att fråga, när har judiska skolan startats? Om vi får lite data och lite historik.
Som officiellt startdatum för skolan kan vi räkna den 22 september 1920. Då beviljade statsrådet judiska församlingen i Helsingfors tillstånd att upprätta och underhålla en svenskspråkig sexklassig mellanskola. Men den egentliga starten ägde rum redan den 15 november 1918. Då begynte två klasser med 28 elever sin verksamhet. Samtidigt började skolans förberedande klasser med 36 elever. Så gick utvecklingen snabbt. Läsåret 1921-1922 verkade förutom de tre förberedande klasserna redan fem klasser i mellanskolan. Av ekonomiska skäl tillkom den sjätte klassen först läsåret 1923-1924. Våren 1924 erhöll skolan rätten att imitera elever från sjätte klassen med officiellt mellanskolebetyg.
Ja, det var lite om skolans start och om dess utveckling. Hur är det med elevantalet nu?
I detta nu har skolan 113 elever, 52 i skolans tre förberedande klasser och 61 elever i mellanskolan. Under de senaste åren har elevantalet ökat och kommer alltjämt att göra det. Förberedande skolans elevantal visar ju detta.
Hur har det varit med tillgången på lärarkrafter?
Ja, jag skulle säga att tillgången på lärarkrafter är fullt normal. I Helsingfors beredde det nog inga svårigheter att erhålla fullt kompetenta lärare. Undervisningen i hebreiska och religion handhas av lärare från Israel.
Och läroplanen, jag föreställer mig att läroplanen ungefär ska motsvara den samma som i våra övriga mellanskolor, men då kommer det ju till givetvis era egna ämnen, inte sant?
Alldeles, vi kan då säga att läroplanen omfattar exakt samma ämnen som det statliga läroverkens mellanskolestadium. Ja, och sen har vi naturligtvis våra egna judiska ämnen. Vi har religion och hebreiska, därför så går undervisningen på hebreiska, och judans historia och judisk kulturhistoria. Undervisningen sker på finska.
Ja. Ja, vi nämnde att judiska samskolan i början hade svenska som undervisningsspråk, men sedan har man övergått till finska.
Orsaken att undervisningsspråket ändrades till finska kan vi säga att det var ett allmänt önskemål bland föräldrarna att skolan skulle bli finskspråkig. Skolans omvandling till ett finskspråkigt läroverk påbörjades läsåret 1933-1934. Då blev undervisningsspråket i skolans första förberedande klass finska. Övergången till finska skedde sedan klass för klass. Läsåret 1936-1937 blev mellanskolans första klass finskspråkig, och då läsåret 1941-1942 vidtog var skolan helt finskspråkig.
På detta sätt vill man givetvis utrusta den yngre generationen. med större möjligheter att möta det praktiska livets krav. Och nu är det väl på det viset att den äldre generationen ännu i stort sett är svenskspråkig. Barnen lär sig finska i skolan. Och det blir genom att hemspråket ofta är svenska så blir det då tämligen tvåspråkiga. Men sedan ännu en fråga som rör skolan och det är ekonomin. Hur har ni kunnat ordna den?
I likhet med alla privata läroverk brottar skolan med ekonomiska problem. För vår skolas vidkommande är problemen ännu svårare. Då ju utgifterna i det stora hela är praktiskt taget detsamma som för andra liknande skolor. Medan inkomsterna däremot, såsom terminsavgifter, de statliga och kommunala understöden, utgör blott en ringa del av andra skolors motsvarande inkomster. Med statens och kommunens understöd kan vi bestrida cirka 25% av utgifterna. Terminsavgifterna och församlingsbonusdonationer täcker cirka 15% av utgifterna och då måste församlingen stå för cirka 60% av utgifterna.
Alltså det blir givetvis rätt betungande för församlingen. Men att döma av att skolan arbetar år efter år och att elevantalet bara stegras så har man tydligen också lyckats bemästra de ekonomiska problemen.
En fråga till herr Sven Schwartzman. Säg mig, i hebreiska språket en verklig och faktisk föreningslänk mellan judarna i hela världen?
Jag skulle säga att det hebreiska språket som blivit ett fullkomligt levande språk i den nya staten Israel och som dagligen utvecklas med nya ord inom det kulturella livets mest skiftande områden håller på att vinna terräng också bland judarna i diasporan och kommer med all säkerhet att småningom utgöra den föreningslänk mellan judarna i världen som tidigare det rituella livet utgjort.
Alltså hebreiskan var strängt taget ett dödsspråk långa tider emellan, på samma sätt som latine kan sägas vara det. Men genom att ni har fått denna realitet, den nya staten Israel, så blir språket också en realitet.
Ja, det blir det.
Ett levande språk.
Just det.
Ja, doktor Davidkin, vad säger ni? Hur betraktar judarna Finland? Är det faktiskt ett fosterland för er?
Ja, cirka 90% av Finlands judar är avkomlingar dels till de första judar som för mer än 100 år sedan kommit till Finland, dels till dem som senare anlände hit. Under sådana förhållanden är det ju klart att dessa avkomlingar inte kan ha något annat fosterland än Finland. Här har de fötts, här har de vuxit upp, här har de fått sin uppfostran och när har de levt, och här har de levt sitt hela liv. I synnerhet har vi judar känt oss här som i vårt fosterland sen att Finlands folk beviljat judarna år 1918 fullständiga medborgarrättigheter.
Och det vet vi alla att judarna kämpade med i vårt senaste krig. Vi kommer ihåg marschalkens speciella dagorder med tack till den judiska kolonin, till den judiska församlingen för judarnas insatser under kriget. Har ni någonting att säga på den punkten?
På grund av det jag nyss nämnt är det ju självklart att det finsk-judiska ungdomen i likhet med landets övriga söner när kriget bröt ut man grant ställde sig under Finlands fana och tillsammans med dessa drog ut i kriget. Av landets judiska befolkning som då räknade cirka 1700 personer var det cirka 350 som aktivt deltog i de båda krigen. Av dessa stupade 21 var av 17 från Helsingfors judiska församling som då räknade cirka 1200 själar. Av de judiska soldaterna gjort sin plikt gentemot fosterlandet vittnat förutom det relativt stora antal stupade även de heders omnämnden. Som kommit till dem till del. Därvid kan nämnas den hyllning som marschalk Mannerheim frambar vid sitt personliga besök i vår synagoga då en gudstjänst på självständighetsdagen 1944 avhölls till minne av de stupade och tacksägelsebön listes för alla dem som deltagit i de båda krigen varit marschalken till församlingen överräckte i lagerkrans till minne av de stupade som i de båda krigen offrat sina liv för fosterland Finland.